Många har hört talas om Oskar Schindler, men det finns otroligt många fler personer som spelade en stor roll för att judar skulle kunna komma undan förintelsen. En av dem var Otto White, en man som hade en synnedsättning, ägde ett borstbinderi och använde detta för att rädda människor i sin närhet. Lands Riksnytt åkte till Berlin för att berätta hans historia.
My name is Johannes Tuchel. I'm the director of the German Resistance Memorial Center Foundation.
Vi börjar hos Johannes Tuchel, som är professor och chef över en stiftelse som bevarar minnet av personer som kämpade mot förintelsen. Han har lärt känna Otto genom sitt arbete.
He was a brushmaker.
Otto var en borstmakare som bodde i Berlin. Han var en anarkist som aldrig tog den lätta vägen. Han hade vänner som var allt ifrån konstnärer till läkare och prostituerade. Enligt Johannes hade han ett stort hjärta och han använde det till att hjälpa människor på det sätt han kunde. Från och med 1939 så anställde han judiska arbetare med syn- och hörselnedsättningar i sin fabrik.
So he was able to help them to make better living conditions for them. Because at that time Jews in Germany have to do some kind of forced labor or slave labor. But he was
vid den här tiden var personer med judisk bakgrund tvungna att utföra forcerat arbete eller slavarbete. Men genom en anställning hos Otto så var det han som bestämde vad detta arbete skulle gå ut på.
Then Otto White see where can he hide his workers.
När man påbörjade deportationerna från Berlin till koncentrationslägren 1941 så började Otto fundera på vart han skulle kunna gömma sina anställda. Han hjälpte även till att skaffa mat, vilket var svårt eftersom att man behövde en speciell sorts stämpel för det. Och det fick inte judarna.
How can you live illegally in Berlin if you have no food stamps? So there's a lot of logistic problems. What will you do as Jew in hiding if you have an illness? No doctor was available and so on.
Det fanns mycket logistiska problem för en jude som gömde sig under förintelsen. Vad hände om man blev sjuk? Även där hjälpte Otto till. Johanna säger att man i museet som ligger i stadsdelen Mitte kan uppleva en hel del som finns bevarat. Bland annat det rum där en hel familj bodde i flera månader.
In the workshop itself, where four people lived for month and month.
Och här är jag nu. Det är en ganska liten och trång gränd där det här museet ligger. Utanför så syns loggan ganska tydligt att det är här man ska gå in. Det är en vit skärm kan man säga med gröna bokstäver där det står Museum Otto White. Och där ska vi gå in alldeles strax. Men jag vill börja med att förklara lite grann om den här gränden, för den är väldigt speciell i sig. Det finns dörrar som är helt fullproppade av klistermärken och stickers. Och sen så på vissa av husväggarna här så finns det collage utav gamla tidningsutklipp eller om det är andra papper av något slag. Det är massivt och det är lite smutsigt och det är verkligen inte tillrättalagt. Här i den här gränden så har vi också museet. Och det är ingen tillfällighet att det ligger just här, för det var här verkstaden låg. Vi ska ta oss in här. Får vi se, behöver man hänga av sig här kanske? Det här är sådana här bra garderobskåp där man kan liksom låsa in sig.
Grymt.
Ja, ni har en man här i bakgrunden. Det är min bästa kompis Oliver som också är intresserad av att gå på det här museet.
Hej, hej.
Vad har du för några förväntningar?
Wow. Jag är rätt så öppen för att se vad som händer. Mest att det är utifrån vad jag har hört om Otto innan. Jag har hört om Otto, men jag vet inte riktigt vad jag väntar mig av museet. Så det ska bli väldigt spännande att se vad som erbjuds.
Här ser man tydligt. Det är både en taktil planlösning av museet, men det finns också punktskrift. Så man kan både läsa i braille och få det taktila, där man liksom känner trapporna och där man känner väggarna. Nu kommer vi till de riktiga grejerna. Det här är autentiska arbetsstationer som arbetarna satt vid. Det är som ett stort metallstycke som är på en träbänk. Och det är väl den här som man använder helt enkelt för att binda borstarna. Det finns en anledning till varför Otto överhuvudtaget kunde göra det här, och det är för att han fick sin fabrik att bli märkt som viktig för kriget. Och det var ju likadant med Schindlers fabrik. Och det var helt enkelt så att de överhuvudtaget hade möjlighet att gömma undan folk. Oliver, du står här och kollar på ett foto.
Ja, det är ett foto över verkstaden och dess anställda med vänner. Som det på fotot så är det numrerat. Och sen är det en lista under med vilka som är på fotot. Och mitt i fotot, nummer 11, så sitter Otto själv. Och så står det även i listan under vem det är och om de var judar eller inte. Och om vi vet hur det slutade för dem. Vissa står det att deras öde är okänt och vissa står det att de har dött i Auschwitz eller liknande.
Och Otto, man ser honom här tydligt, han är ganska gammal på det här fotot. Bakåtslickat, lite mörkare hår, propert klädd i kostym. Det ser ut som att han har lite roligare slips, kanske randig eller sådär.
22 personer på fotot. Vissa är inte numrerade, så då antar man väl att man vet inte vilka de är.
Och det är ju så mycket med den historien som finns kvar från nazitiden. Man vet inte allt. Och det är någonting som den här organisationen som sköter hela det här museumet försöker att fixa. De vill ta reda på mer och de vill sprida kunskapen vidare så att historien inte dör ut.
Today it's important to tell the story of people who were in the resistance movement in Nazi Germany and other European countries, because it shows that also under the conditions of the Nazi dictatorships, some people were able and willing to resist, and this shows us.
Otto White är viktig än idag, menar Johannes Tuschel. För genom att bevara hans minne kan människor se vad en enskild människa kunde åstadkomma i motståndet mot Nazityskland. Och idag visar han vägen för individuellt ansvar och var och ens val i politiskt agerande.
This shows you the way for individual responsibility and for your own choice for your political action. From my point of view, this is important for us today.
Här står att 1941 så var det ungefär 35 personer, mestadels judar, som var anställda. Och här kan man också se de borstarna som han faktiskt gjorde här.
Och här ser man ju också ett exempel på ett så stort foto där man ser faktiskt hur tandborstmustaschen faktiskt varit mode, som numera är tabubelagt. Där jag ser i alla fall det här fotot minst 3 personer som har tandborstmustasch, som nu bara är associerat med Hitler.
Och nu kommer vi till ett extremt autentiskt rum. För tidigare i museet så har det liksom varit vitmålade väggar och lite fräschare sådär. Men här ser man tydligt, det är väggar i 3 olika färger och det är massa sprickor och det är missfärgningar. Och här ser man att det här är en helt annan miljö. Och det var det som forskaren sa. Det finns ju en hel del som är bevarat här, till exempel golv och tak.
Familjen Horn, 4 som gömdes i detta rummet.
Familjen Horn?
Ja, Chaim, Machla, Max och Ruth Horn. Så detta var en garderob som vi gick igenom nu. Som byggdes för att dölja det hemliga rummet bakom. Men alla 4 familjen Horn deporterades till Auschwitz senare.
Jag tycker en sak med det här som är så fascinerande är att det ligger så centralt i Berlin. Det känns som att man gjorde vad man kunde liksom. Och mycket saker låg liksom centralt, som det här borstbinderiet till exempel, och då var det här man kunde gömma personer. Men tänk rädslan att vara så centralt i en stad som är så ockuperat av folk som bara vill dig ont, och du vet att de är inte många meter bort och du gömmer dig och du gömmer dig. Det måste ha varit en fruktansvärd rädsla. Mm. Men trots den rädsla som familjen Horn och många andra upplevde, så var det i alla fall ett alternativ till förintelsen. Johannes Tursell menar att det som gjorde Otto så speciell bland andra hjältar från den här tiden var att han hade så knappa resurser.
Everyone knows Oskar Schindler. He was a wealthy man, has a large factory and so on. But Otto White has only a small factory.
Ja, många känner till Oskar Schindler. Han var en rik man med en stor fabrik. Men Otto White hade bara en liten fabrik. Vi vet inte exakt hur många liv han räddade. Kanske 13, kanske 15. Ett otroligt högt nummer. Men ingen annan borstmakare, ingen annan ägare av en liten fabrik hjälpte ett så stort antal judar. Och det är därför vi har det här museet sedan 1999.
Only for his and his close friends we have this museum since 1999.
Det är så härligt också att se att fotografierna på det här museet, de är inte bara uppstyrda och uppstyltade bilder på personalstyrkan. Utan det finns också de här jättehärliga fotografierna på kvinnor som skrattar, står bredvid varandra, människor som umgås, porträttbilder, någon bild från en strand till exempel. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man gör så att man verkligen frambringar den privata delen av historien också, för att visa att det här var människor med fritidsintressen som också hade ett liv utanför allt det här hemska som också måste berättas. Otto White gjorde otroligt mycket för sina medarbetare och han jobbade smart och effektivt för att göra allt han bara kunde för dem. Han var gift men blev förälskad i en av sina anställda, Alice Licht. När hon blev rapporterad till Auschwitz var han fast besluten om att få henne fri. Och här kan man se hur fiffig Otto var. Det var så här att han ville rädda Alice. Så att han skickade in en förfrågan om att få lov att sälja sina borstar i Auschwitz. På så sätt kom han in i koncentrationslägret. Han lyckades inte rädda henne där och då, men hon blev fri. 1950 stängde borstbinderiet och kännedomen kring allt som hade hänt där föll i glömska. Men bara för ett tag. 1990 skrev en av personerna som Otto lyckades rädda sina memoarer. Och då kom historien upp till ytan igen. Och utanför möter jag några som har varit där och sett utställningen.
My name is Ruhama Fahima.
And you have been here to the Otto White Museum?
Yes, yes. First of all, I'm Jewish. So everything that connects to my to the Holocaust is very interesting for me.
Hon svarar att eftersom att hon själv är jude så är hon intresserad av allt som har med förintelsen att göra.
It's very interesting for us. It's part of our.
Det är en del av hennes historia, säger hon. And how did it feel to be here?
It's a very strong story to see and to feel and to.
Hur kändes det att vara här? Det är en väldigt stark historia att se och känna. Vi vet alla om vad som hände under förintelsen. Men när man går in på små detaljer och förstår att det fanns en man som Otto White, som trots att han var blind försökte rädda människor, jag blir berörd.
You know, the story is not easy for us. For I think for any human being to look at this part of.
Historien är inte så lätt för oss. Jag tror inte att den är det för någon.
We have to learn from history and not do it once more. We have to keep people who are suffering now and we have to be.
Vi måste lära oss av historien för att det inte ska hända igen. Vi måste vara medvetna om att förintelsen inte var den enda förintelsen. Saker händer än idag och vi måste undvika det. Som människor måste vi hjälpa dem som behöver hjälp. Vi har förintelser idag. Vi måste vara medvetna om det och ta hand om det för att göra världen bättre.
And what do you think about German history? Do you think that Germany is taking care of its history?
Tycker du att Tyskland tar hand om sin historia? Ja, det är inte första gången som jag är i Berlin. Jag har varit här 10-12 gånger och varje gång jag går på olika museum eller föreställningar så ser jag att de kollar historien rakt i ögonen. De försöker inte gömma det. De säger att de är medvetna om vad som hände och jag blir berörd av att se studenter och små barn komma hit för att se och lära sig. Det tror jag är det bästa vi kan göra.
So I think Germany right now from my opinion is doing a real recognition at the history and I'm very happy about it.
Du hörde Ruhama Fahima, innan det Johannes Tursell. Sidekick var Oliver Börjesson och jag som gjorde reportaget heter Caroline Gollungberg.